Det är ju absolut inte i min värld sant att man optimerar sin hälsa genom att äta en balanserad kost idag. Det främsta är att vi bör äta mer omega-3. Människor har brister på omega-3 idag. Man kan inte vräka i sig fett generellt hur mycket som helst och inte heller grädde hur mycket som helst. Bara för att vi inte har bristsjukdomar så betyder det inte att vi har optimalt med näring i kroppen.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, Marie Söderqvist, som fortsätter att sitta vid mikrofonen istället för i studiorummet. Jag har alltså tagit steget från att vara producent till att vara programledare och bjuder därmed in gäster som jag tycker är roligt att ställa frågor till. Och idag har vi Jonas Bergqvist som jobbar på Upgoit, som är en av de här moderna digitala sajterna som man kan köpa kosttillskott på, men där man också kan få reda på massor av saker. De skickar ut nyhetsbrev, de har poddar där de berättar hur man borde tänka och äta. Och då bjöd jag hit honom, för jag har massor med frågor om det här med vitamin och kosttillskott och hur man egentligen ska tänka, för att som en slogan som brukar dyka upp i de här sammanhangen, hur man ska maximera sin egen kapacitet eller hitta sitt bästa jag. Så välkommen hit.
Tack så mycket.
Du jobbar inte bara på Upgoit, utan du har jobbat med något som heter Paleogruppen, och man anar ju på namnet vad det kan vara för något, men du får gärna berätta.
Ja, det, Paleogruppen är ju ett bolag. Vi erbjuder främst utbildningar, men också klinik och en digital kursportal. Och det handlar om förståelsen för vårt genetiska arv. Vi människor, vi vandrar omkring här på jordklotet med en uppsättning gener som tror fortfarande att vi springer omkring på savannen och är anpassade för den miljön. Och det handlar om förståelsen för den miljön och hur vi i vårt moderna liv kan föra in den förståelsen och förstå vad vi är genetiskt anpassade till.
Och då gäller det framförallt mat, för paleo känner man igen från paleokost eller stenålderskost som det brukar översättas med ibland, som betyder att man egentligen utesluter väldigt mycket av det som jordbrukssamhället har odlat fram.
Jajamän.
Och om man säger det lite snabbt och elakt och raljant, så är det ju liksom nötter, frön, frukter och bär typ. Eller ja, vad är det man äter?
Ja, kött, fisk, ägg, nötter.
Ägg också?
Ja, det som är naturens smörgåsbord som vi inte har processat i industrin. Det är tre stora grupper av livsmedel som man utesluter. Det är ju allt raffinerat socker, det är ju spannmål och mjölkprodukter i sin renaste form. Sen så i praktiken då kan man ju hitta olika avvägningar. Och,
man kan äta ost men inte mjölk, eller ingen ost heller.
För många funkar det att äta ost, verkligen. Så att där har vi ett strikt individperspektiv, hur ambitiös och vad var och en tål och klara av. Men det är stort fokus på mat, men också mycket fokus på näring och rörelse och vårt stressmönster och sömn. Så att det är alla delar av vår livsstil som vi kan hämta evolutionär kunskap kring.
Och då går man utbildningar hos er och lär sig mer och funderar över hur man själv kan då anpassa sin livsstil så att det funkar bättre.
Ja, det är dels kurser för sin egen skull, men sen har vi yrkesprogram också för att coacha andra. Så vi utbildar personliga tränare och kost- och hälsocoacher och funktionsmedicinska hälsocoacher.
Lever du själv så? Äter du paleokost bara?
Ja, det gör jag. Absolut inte till 100%, men jag har en grund. Jag har haft nästan hela mitt vuxna liv, så att det är en del av mig nu för tiden.
En sak som slog mig då, kaffe. Vi blev, precis som man alltid blir när vi kom hit, bjudna på kaffe. Säger du ja eller nej till det?
Jag säger jätteja till kaffe. Jag älskar kaffe.
Och kaffe är inte dåligt, även om det är en senare uppfinning än en stenåldersuppfinning.
Ja, nej, men då är vi inne i en gråzon, och det är klart att det finns plus och minus med kaffe. Vi kan bara dra några snabba, men plus med kaffe är att det innehåller väldigt mycket polyfenoler och och näringsämnen som kan ha gynnsamma effekter i kroppen.
Polyfenol är det som man ofta brukar säga finns i skal och sådär, eller hur? Tomatskal och så.
Ja, precis. Olika antioxidanter.
Ja, jag tänkte det. Antioxidanter känner fler lyssnare till än.
Just det. Mm. Och, men minus, då har vi ju koffein, att det är beroendeframkallande och det kan vara vätskedrivande och vi kan pendla mellan att bli väldigt pigga och sen så bli lite trötta senare. Så att det påverkar människor väldigt olika. Och det vet man också. Det finns många studier som har kartlagt hur kaffe och koffein omsätts i kroppen och att vi reagerar ganska individuellt på det.
Vad är hälsa för dig?
Ja, det var en stor fråga, men det är... Hälsa är ju en nivå av välmående där man upplever i vardagen en robusthet och en vitalitet. Så lycka är någonting annat. Lycka är någonting kortvarigt som vi söker. Men hälsa är ju förutsättningen för att må bra och fungera och få ut sin inneboende potential. Vi har en enorm potential, vi människor, till väldigt mycket. Men jag ser ju mycket ohälsa i samhället där människor aldrig blir sin bästa version av sig själva.
För att de lever, äter fel och rör sig fel, eller vad är orsaken till det?
Ja, det är ju delar av det. Vi lever i ett ganska konstgjort samhälle. Det är ganska svårt att leva hälsosamt idag. Vi förflyttar våra referenspunkter för vi normaliserar ganska så mycket ohälsa. Men vi har ju skapat ett samhälle som är ganska så konstgjort, väldigt distanserat ifrån vår naturliga livsmiljö. Och därför blir vissa av de här evolutionära sakerna som man belyser utifrån vårt genetiska arv, de blir ganska extrema och konstiga. Medan
kan du ge något exempel på det som då krockar med vårt moderna liv?
Ja, ett exempel är ju, det är ju synen på kött. Kött är någonting som har funnits i människans kost under årmiljoner. Men nu demoniserar vi ju kött. Fasta är någonting som många tycker är väldigt extremt. Det är högst naturligt för människan att tidvis vara utan mat, till exempel.
Lever du hälsosamt?
Ja, det gör jag. Men jag försöker väga också leva hälsosamt och att njuta av livet. Och jag gör väldigt medvetna val så att jag kan göra avsteg, många avsteg från paleofilosofin.
Det kommer i nästa fråga. Vad är det mest ohälsosamma då? Någon som du gör, som man ändå uppfattar är väldigt hälsosam?
Nej, men det kan vara att jag bor ju delvis i Italien och veckopendlar ner till Italien, och att gå ut och äta 2 croissants till frukost, det är inte paleo, men det kan ju ibland vara fantastiskt gott.
Annars är ju Italien känd för medelhavskosten som ju ändå är ganska nyttig.
Ja, visst är det så. Det är ju beroende lite grann på hur man definierar medelhavskost och så, men visst i Italien så har du ju pasta och pizza, men du har ju en fantastisk rikedom av färska grönsaker och kryddor och olivolja, och de har ju en passion för mat som är helt fantastisk.
Jag tänkte just fråga dig, om man då lever i Italien, hur förhåller du dig till pastan? Du hoppar alltid över förrätten då, eller hur gör du?
Ja, oftast. Mm. Oftast. Men ibland, om vi är på ett jättehärligt pastaställe där det är ett hantverk, där det är kvalitet, då kan jag njuta av en förrätt av pasta. Men det är ingenting som jag slentrianmässigt beställer in eller gör varje dag, utan jag väljer mina tillfällen då.
Går du 10 000 steg om dagen?
Nej, men jag borde.
Ja, du går färre steg?
Ja, många dagar borde jag gå betydligt mer. Jag kan också hamna framför datorn på kontoret och jag är den här lata motionären. De som tar sig tid till att träna och kör sina träningspass, men däremellan så är man ganska så lat och stillasittande. Där är jag.
Okej. Okay. Ja, det är ju väldigt typiskt sådana elitmotionärer som tränar stenhårt och sen gör de ingenting.
Exakt.
Många håller ju på att leva hälsosamt för att de vill leva väldigt länge. Och där glider ju ibland hälsa ihop med det här long liberty-beteenden och så. Tror du att du kommer bli mer än 100 år?
Det har jag ingen aning om. Det är nog ganska så genetiskt styrt. Så har jag ingen koll på. Jag kan påverka säkert med ganska många år fram och tillbaka. Men huruvida jag blir mer än 100 år, då får jag nog egentligen titta tillbaka till mamma, pappa, förfäder och så. Och se hur det sett ut. Det är nog det som är avgörande.
Du tror det?
Mm.
Så du vågar inte chansa?
Nej, jag vågar inte chansa. Och vet du vad? Jag skulle inte tro det. Alltså, det är ingen som har blivit så supergammal i vår släkt. Så att, jag gissar på nej.
Mm. Men du, jag tänker kombinationen av att leva på en stenåldersdiet och ha tillgång till den senaste sjukvården,
ja,
måste ju vara optimal.
Verkligen. Verkligen, och jag kan säkert putta åren uppåt ordentligt. Och framförallt, för det är det handlar om tycker jag, det är ju att öka kvaliteten medan vi lever. Att vi känner oss vitala och hälsosamma och blir vår bästa version. Att dö frisk, det kan vara ett mål.
Du vill dö frisk?
Jag vill dö frisk. Mm.
Då är frågan vad du ska dö av. Det, då
ja, ålderdom.
Ja, men ålderdom brukar ju vara omskrivning för att man har massor med sjukdomar. Om man ska dö friskt, då måste man nästan gå rakt ut i gatan och bli påkörd. Men som 101-åring då kanske.
Ja.
Som en frisk 100-åring.
Det där är ganska intressant. Apropå det här som vi normaliserar i vårt samhälle. Vi normaliserar väldigt mycket krämpor när vi blir äldre. Men att dö frisk handlar ju egentligen om det som vilda djur upplever. Och med, även människan i sin ursprungliga miljö, om vi tittar på ursprungsbefolkningar runt om på jordklotet. Då kan ju gamla människor dö av ålderdom. De drabbas av en kronisk trötthet. De känner på sig när det är dags. Det tar ett par dygn. De drar sig tillbaka och säger hej då till sina anhöriga och somnar in ganska så fridfullt. Och då är det inga sjukdomar involverade, utan det är någon form av systemkollaps som är väldigt fridfullt. Och det är så vilda djur även dör. Och så ska vi människor också egentligen dö.
Ja, jo, det är ju ett drömscenario om man nu tänker på sin egen död, hur den ska gå till. Men om vi slänger oss tillbaka då till kostråd och kosttillskott och sånt. Om man läser vad de traditionella kommunikationsställena säger om kosttillskott, så är det ju oftast, om jag tänker då på Livsmedelsverket, så brukar det oftast stå att om du äter en balanserad kost så behöver du inte ha några tillskott. Och antyder nästan att alla som säljer tillskott pådyvlar och lurar in människor i olika C och D och A-vitamins behov. Vad skulle du säga? Är det sant?
Jag skulle ju säga att äter vi en balanserad kost så undviker vi ju uppenbara brister och därmed inte riskerar de sjukdomar som är förknippade med olika näringsbrister. Så på så sätt är det ju sant. Men det är ju absolut inte i min värld sant att man optimerar sin hälsa genom att äta en balanserad kost idag. Vi har en livsmedelsindustri som tillverkar livsmedel som inte innehåller den näring som den borde kunna göra. Backar vi 100 år så hade vi ett högre näringsvärde i många grödor. Vi har urlakat jordar. Vi har olika sjukdomar idag som gör att näringsämnen absorberas svårare. Vi äter mycket ultraprocessad mat. Konsumtionen av ultraprocessad mat har ju ökat med 142% sedan 60-talet fram till 2010.
När man säger ultraprocessad, jag har ju ett förflutet inom livsmedelsindustrin, och livsmedelsindustrin brukar bli ganska arg, för de brukar säga, vad är det som är ultraprocessat egentligen? Det finns ingen vetenskaplig definition av vad det är som är det. Kan inte du bara beskriva vad du menar med ultraprocessad mat?
I min värld så tänker jag ju så här att naturen har ju förpackat en mat som vi är ämnade att äta. Och det är ju i form av en viss konsistens och en viss kombination av näringsämnen. Och den har vi ju extremt svårt att efterlikna helt och hållet industriellt. Så när man mixtrar med konsistens och man bryter ner ämnen i sina beståndsdelar och sen bygger upp dem på olika sätt, så är det ju en form av processande. Sen så kan ju det ske i olika grader då. Och idag så äter vi ju väldigt mycket livsmedel som är väldigt belönande för hjärnan, som gör att vi gärna vill äta mer. Och vi äter väldigt många tomma kalorier, så vi äter för näringsfattig mat. För mycket kalorier och för lite näring.
Men om man tar en vanlig potatis så kan man ju äta den. Rå är väl inte så god, men man kan äta den kokt. Och det är ju, kan man på ett sätt tycka, ganska naturligt ändå. Eller man kan till och med stoppa in den i ugnen bara, så blir den ugnsbakad eller grillad. Men om du gör pommes frites av den, eller om du gör chips av den, är den ultraprocessad då? Eller var landar vi då? Eller är den bara onyttig?
Ja, den är ju mer processad. Är den ju, du friterar den i vegetabiliska oljor som är väldigt rika på omega 6. Så då kan du enkelt brygga in på omega 3 och omega 6 frågan här. Men det är klart att då skapar du en produkt som är mer processad än om du bara äter en kokt potatis.
Mm. Men det är ändå inte det du menar med ultraprocessad, utan det är när man, en del av de här produkterna som säljs som veganprodukter är ju, brukar man säga, ultraprocessade, just för att man har, så att säga, skapat någonting som inte egentligen existerar, utan man har plockat ihop näringsämnen, smaktillsatser och andra saker från olika produkter, eller helt enkelt skapat dem i ett kemikaliskt labb.
Ja.
Och det är där du menar, det är ultraprocessat. Ett chips eller pommes frites är bara en processad råvara.
Ja, om man ska göra olika grader av processandet så då stämmer det.
Mm.
Men oavsett grad av processande så lurar det här hjärnan till i sin naturliga aptitreglering. Och vi får inte i oss den mängden näring i förhållande till kalorier. Och det är där någonstans det går snett i dagens samhälle. Sen så ska man ju säga också att det är inte svart och vitt. Och idag så vi har ju ett modernt liv där vi behöver storskaligt producera mat. Vi kan inte alla bli självförsörjande bönder igen. Det går inte.
Men precis som du själv påpekade, det här med omega 3 och omega 6. För nu slänger vi oss över i vad är det man ska äta då egentligen. Där uppfattar jag att det råder väldigt stor förvirring. Omega 3 ska vara nyttigt, omega 6 inte lika nyttigt kan man läsa ibland. Å andra sidan får man inte utesluta omega 6 utan man måste ha det också. Och på andra ställen så handlar det om balansen mellan omega 3 och omega 6. Kan du en gång för alla göra klart hur man ska förhålla sig till de här två olika omega-produkterna?
Ja, men det här är två familjer av fettsyror som är essentiella. Vi måste få i oss dem via kosten. Vi kan inte tillverka dem själva i kroppen. Och om vi tittar på urmänniskan så har ju kvoten varit 1:1 ungefär.
Lika mycket omega 3 som omega 6 av oss själva. Och 3 får man genom fisk och sånt?
Ja,
eller?
Marinföda. Men också från kött och mjölk från gräsbetande djur.
Mm.
Och omega 6 finns ju i nötter, i spannmål och även i kött och mjölk och i desto högre utsträckning från de som har varit uppfödda på kraftfoder och så. Så den västerländska kosten innehåller ju väldigt mycket mer omega 6 än omega 3. Omega 6 finns ju också i alla vegetabiliska oljor, de har vi ju överallt. Så vi tar in de här oljorna i en ganska så stor skevhet. Och sen rent vetenskapligt så har det varit ganska så oklart. Så här, handlar det egentligen om de absoluta mängderna? Bör vi bara få i oss lite mer omega 3 och låta kroppen sköta balansen och så där själv? Eller bör vi se till så att det som vi äter har en bra kvot? Det är inte helt solklart. Jag brukar titta på båda delarna. Jag tror att det främsta är att vi bör äta mer omega 3. Människor har brister på omega 3 idag.
Så det är rimligt att man tar ett tillskott av omega 3?
Ja.
Och ska man försöka äta mindre omega 6 också samtidigt som man tar det här tillskottet av 3?
Ja, det tycker jag. Så att man både äter mer omega 3, mindre omega 6 så att man något sånär får en bra kvot även i kosten. Jag tror att det finns en jätteviktig poäng. Sen är det också så att äter du mindre omega 6 så äter du ju förmodligen mindre av sämre mat. Så att du får ju hälsovinster av andra skäl också.
Är det spannmålen då man framförallt ska tänka? För nötter var ju inte dåligt. Eller är det de vegetabiliska oljorna?
Ja, de vegetabiliska oljorna, den friterade maten, spannmål, precis. Då vinner man ju hälsa genom att undvika de här livsmedlen på andra sätt också.
Okej, så omega 6 ska man tänka att det finns i en hel del produkter som inte är så bra att äta.
Mm.
Nötterna ska man bibehålla och grönsakerna. Men då tänker jag på det här med vegetabiliska oljor. Kan inte du reda ut det också? Ibland så läser man, inte minst i Sverige, att rapsolja är väldigt bra och ibland så står det att det inte är det. Olivolja tycks alla vara ganska överens om, i varje fall att det är bra. En del andra oljor råder lite så här tveksamhet, olika nöt- nötoljor eller fröoljor eller så. Vad ska man äta eller undvika för oljor?
Ja, jag tycker man kan göra det ganska enkelt för sig och frikänna olivoljan och äta en pepprig olivolja och göra det med glädje. Är den pepprig och väldigt smakrik så innehåller den mycket antioxidanter. Och där finns det en hel del studier som tittar på olivoljans hälsovinster. Så olivoljan står ju ut.
Men den kan man ju inte steka i, utan det är ju inte alltid så gott. Utan det har man ju ovanpå maten, på sallad.
Precis.
Eller på,
man ringlar den kall över en sallad, precis. Rapsolja har man ju velat göra till Nordens olivolja, men den når inte riktigt upp till de näringsvärdena. Så att den är inte lika hälsobringande, men låt gå någon gång då och då.
Om den du är inte jättedålig om du...
Nej, precis. Om du har en kallpressad rapsolja så det handlar ju om dos många gånger också. Så har man den någon gång då och då för att du vill ha en olja som inte smakar lika mycket som olivolja och göra majonnäs på så funkar det jättebra. Men däremot så bör man ju undvika resten av alla de här fröoljorna, sesamolja, majsolja, de är extremt omega-6-rika och de använder man ju som utfyllnadsolja i många livsmedel och de tillför inte någonting i princip.
Men om man ska göra mat själv och välja själv, då är det rapsolja om man vill ha något som inte smakar så mycket och olivolja om man vill ha något som smakar.
Ja, jättebra strategi.
Och de andra oljorna ska man... Kokosolja
dyker jag också. Kokosolja är ju, den är ju väldigt fin, den är väldigt näringsrik. Den innehåller ju i princip 100% mättat fett. Så den har ju tidigare svartmålats eftersom den innehåller mättat fett. Och det är därför man har tagit fram det här spektrat av olika vegetabiliska oljor, för man vill inte ha, man vill komma bort från smör och mättade fetter. Men de stora studierna på 2000-talet visar att det finns ingen koppling mellan intag av naturliga mättade fettsyror och framtida risk för hjärt-kärlsjukdomar. Så där håller ju hela kostetablissemanget på att skifta över. Så därför, kokosolja, ät, konsumera. Jättefin, näringsrik.
Det kan man steka i också.
Ja.
Smör då? LCHF-människor brukar ju lyfta det vanliga, hedliga smöret.
Nej, men smör som kommer, speciellt som kommer från, alltså som är ekologiskt, som kommer från kossor som varit ute och betat, det är en fin fettkälla.
Ibland så brukar det stå att man ska köpa det här ghee, som stavas G-H-E-E, som egentligen kommer från Indien. Där får man det väldigt mycket om man äter indisk mat. Som ju är smör som i princip har stekts tidigare. Varför skulle det vara bättre?
Ja, det man gör där i ghee eller klarifierat eller koncentrerat smör, det är att man plockar bort mjölkproteinerna. Och när det gäller mjölkprodukter så har vi en ganska så stor individuell tolerans. Vissa tål det jättebra medan andra är väldigt känsliga för mjölkprodukter. De har mjölkmagar och det skapas diverse hälsoproblem av för mycket mjölkprodukter. Och skulle man vara väldigt känslig mot mjölkprotein, då kan man ju skippa det vanliga smöret och i så fall köpa sånt här ghee. För då har man plockat bort allt mjölkprotein. Då är det rent fett. Då beter den sig som kokosolja. Den är ju ganska likvärdig i konsistens och den kan man också steka i.
Men så det som skulle göra att den är bättre, det är egentligen bara att man har blivit av med mjölkproteinet.
Ja, precis.
Finns det något mer kring oljor som är värt att fundera på eller känna till?
Nej,
avokadolja?
Ja.
Det sägs ju vara en väldigt nyttig frukt.
Ja, jo, men en avokadolja är helt okej. Jag brukar utgå från smör, kokosolja. Sen har du annat animaliskt fett också som talg och ister. Sen har du olivoljan, en pepprig olivolja, rapsolja lite då och försöka undvika alla vegetabiliska oljor. Det är lite grann min syn på olika oljor och fettkällor.
Och det du sa om att kostetablissemanget börjar tänka om när det gäller mättat och omättat fett och synen på fett. Men det är ju fortfarande så om man läser Livsmedelsverkets rekommendationer att man ska hålla igen ganska mycket på fettet. Och man är väldigt kritisk mot LCHF därför man säger att den här mängden fett vet man inte vad det gör med människor på längre sikt. Och många utav de traditionella professorerna inom de här områdena är fortfarande ganska skeptiska till fett. Vad säger du? Är fett bra eller dåligt?
bra fettkällor, naturliga fettkällor är bra för människor. Det har vi alltid ätit. Och, så att vi kommer ju alla från light-eran där vi ser ju fett som ett spöke som ska bort. Men så är det absolut inte.
Så det ska man tänka bort? Det där.
Ja, det är helt nödvändigt för människokroppen. Vi mår bra av bra fettkällor.
Det är ju väldigt kaloririkt fett. Är det därför? Det är ju dubbelt så mycket kalorier i fett som i kolhydrater och proteiner. Är det därför man är rädd för fettet? Eller varför denna fettskräck?
Ja, dels är det ju, när välfärdssjukdomarna började öka under 1900-talet, så började man ju fundera på var kommer det här ifrån. Och då föddes ju kalorihypotesen om att vi äter för mycket kalorier. Det är därför vi blir överviktiga och drabbas av olika hjärt-kärlsjukdomar. Så rent matematiskt så börjar man ju peka ut fettet för att det är dubbelt så kaloririkt. Vi skulle äta kalorisnålt och därmed fettsnålt för att hålla vikten eller till och med gå ner i vikt. Komma att rätta med olika sjukdomar. Så vi skapade en hel livsmedelsindustri och ett politiskt klimat och en syn på mat och hälsa från 70-talet framåt utifrån den här light-eran. Men den har ju visat sig fallera ganska så ordentligt. Och när vi tittar på kroppen och kroppens viktreglering, så den är ju ingen ugn som bara förbränner olika energikällor på likartat sätt. Så, utan vi påverkar ju med olika energikällor våra hormoner och våra signalsubstanser och väldigt många olika processer i kroppen. Så fett är ju väldigt viktigt för vår hormonella miljö. Många kvinnohormoner tillverkas av kolesterol, östrogen och progesteron, och det är helt nödvändigt, och även vårt stresshormon kortisol tillverkas av kolesterol. Så fett är ju väldigt viktigt för våra hormoner. Så det som gör att människor pendlar upp och ner i vikt egentligen, då går man ifrån det här kaloritänket till att mer tänka hormonstyrning. Hur påverkar vi våra hormoner till att bete sig på ett mer naturligt sätt så att kroppen vill hålla sin vikt? Och även om fett då är mer än dubbelt så energitätt, så är ju det väldigt centralt för att hålla vår ämnesomsättning igång, som gör att vi också förbrukar mer energi och inte går på sparlåga.
Mm. Några andra fetter, ett fett som jag då är väldigt svag för och som jag nog tyvärr inte lyckas hitta några belägg för att det är nyttigt, det är grädde. Hur är det med grädde?
Ja.
Om man är en riktig hardcore LCHF-människa så kan man motivera sitt gräddeintag.
Ja.
Ja, det är vansinnigt gott, eller hur?
Ja, det är vansinnigt gott med grädde. Jag blir väldigt bubblig i magen och tål inte grädde så här i särskilt stora mängder. Man känner att det blir tungt för kroppen.
Mm.
Och man blandar ju ut mättade fett där med vatten. Och det är klart att det blir ett litet onaturligt sätt att inta fett på, som gärna blir för mycket. Så vispar vi upp det så blir det fluffigt och... Så i måtta, det är ändå en ganska naturlig ingrediens. Den innehåller inga tillsatser och innehåller en del nyttigheter. Det kommer en del fettlösliga vitaminer med mjölkprodukterna och så.
Och sen är de ju alla extra D-vitamin i princip alla mejeriprodukter,
ja,
i sig.
Ja, precis. Så med måtta, men det är klart att för en del som följer LCHF-trenden, många har ju kunnat revolutionera sin hälsa något fantastiskt, men det är klart att man kan inte vräka i sig fett generellt hur mycket som helst och inte heller grädde hur mycket som helst. Och speciellt inte när man kombinerar det med olika kolhydrater, och det är där många gånger det har gått snett, att man tror att man följer LCHF men så klarar man inte riktigt att hålla nere kolhydraterna, så man äter väldigt mycket fett och sött.
Mm.
Och det är ju det värsta.
Ja, grädde och socker i kan ju vara förödande gott. Men,
ja.
Men det är väl ändå hörnstenen i LCHF att man undviker allt sött.
Ja, precis.
Så.
Visst, okay. Är det så? Men i praktiken kan det vara svårt.
Ja, det kan det vara. Men grädde med måtta. Alltså.
Ja, med måtta.
Och vad betyder med måtta då? Om man vill
Men det kan vara man kan ha grädde med bär till efterrätt 2 dagar i veckan. En liten en klick sådär.
Ja, det är alltså någon deciliter eller 2 i veckan,
ja.
Inte om dagen.
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej. Apropå D-vitamin, det råder ju också sådär, D-vitamin har ju varit otroligt hypat. Inte minst blev det många diskussioner under covid om det är så att man kanske kan undvika sjukdomen eller dämpa dess effekter om man äter D-vitamin. Vad är D-vitamin, en universal medicin som gör oss lyckliga och förbättra immunförsvaret.
Ja, det hade ju varit enkelt om det bara hade kunnat sitta i ett enda piller.
Mm.
Och så är det lite grann med kosttillskott. Jag är väldigt för olika typer av kosttillskott och människors möjlighet att få optimera sin hälsa genom att näringsoptimera sig. Men det behövs ju kunskap, och det är klart att vi kan ju skapa risker i kroppen också genom att ta olika typer av tillskott. Och det finns ju människor som går till doktorn och söker ett läkemedel och vill ha ett piller. De orkar inte riktigt ändra sina rutiner i vardagen, så att man söker lösningen i ett piller. Men så kan vi ju se på ett kosttillskott också. Vi tror liksom att lösningen kan sitta i ett piller. Så. Och det gör det ju sällan, men D-vitamin är lite unikt på så sätt att det är ett hormon. Det finns ju...
Alltså D-vitamin är ett hormon?
Ja.
Så det är felbenämnt egentligen?
Nej, det är ju ett vitamin, men det har ju en hormonverkan, för att du har vitamin D-receptorer, som mottagar molekyler nästan i alla vävnader i kroppen, så det påverkar ju allt i hela kroppen.
Så det är lite sant ändå att det är en väldigt effektiv vitamin eller hormon då?
Verkligen, den har kraftfulla effekter, och vår bästa fabrikatör är ju vår hud, men den behöver ju belysas av solen, och vi lever i ett solfattigt klimat, så det är klart att det är många svenskar som går omkring med väldigt låga nivåer av vitamin D och mår bra av att höja upp de nivåerna. Och under covid så var det ju, då sattes ju strålkastarljuset på immunförsvaret och vitamin Ds roll för immunförsvaret. Vitamin D spelar en ganska stor roll för ett normalt fungerande immunförsvar, och många äldre har skrämmande låga nivåer av vitamin D.
Så du tycker egentligen att alla i Sverige under de mörkare månaderna borde ta lite extra D-vitamin?
Ja.
För det är inte heller så att man kan överdosera det, utan är det ett sånt man kissar ut om man får i sig för mycket? Eller kan man bli sjuk?
Nej, du kan lagra upp det i kroppen, så att det finns en risk för överdosering, men du ska upp i ganska så stora mängder och under ganska lång tid för att riskera giftsymptom. Så man skräms med det ibland, men i praktiken så är risken väldigt, väldigt låg. Men här är vi också lite individuella, så det bästa som lyssnarna på den här podden kan göra, det är att gå och mäta sitt D-vitamin 2 gånger om året och hålla koll lite grann på var man ligger, för vi omsätter det på olika sätt. Och de flesta behöver ta ett tillskott för att hitta bra nivåer. Sen finns det alltid de enstaka individerna som av någon anledning har bra nivå ändå utan tillskott. Men majoriteten skulle jag säga behöver tillskott.
Då har vi pratat om omega 3 och 6 och D-vitamin. Det är de mest omtalade, kan man säga.
Mm.
Vad skulle du säga kommer sen? Vad är det viktigaste vitaminen som vi skulle behöva tillsätta eller fundera över om vi har brist på?
Ja, vitamin D. Av vitaminerna så är det nog det som vi har störst behovet av.
Nämnas i skönhet och hud och så, E-vitaminer. Både i produkterna, men också att man ska ha det, få i sig det.
Ja, precis. Brukar man inte ta i tillskottsform, äter man bra fettkällor, naturliga fettkällor, så får vi de här fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Jag skulle snarare vilja gå över från vitaminerna till mineralerna.
Innan vi slänger oss in på mineraler vill jag ställa en fråga om vitaminer.
Mm.
För nu har det kommit så här att man kan få vitaminer insprutat direkt i kroppen via venerna. Man ligger ungefär med en droppställning och så får man det. Är det bättre eller sämre än kosttillskott?
Ja, innan vi med en liten rolig anekdot. Precis på det temat. Jag testade nämligen för 6 år sedan på en konferens i USA. Då var jag på en biohacking-konferens och i utställarhallen så var det ett labb som erbjöd sig just det. Då var det en meny. Så det var som att beställa på restaurang. Ja, men jag tar lite vitamin C och lite vitamin D och så tar jag lite magnesium och B6 och B12. Och så här. Man satte ihop sin cocktail och sen så låg jag intravenöst under en halvtimme och fick det här rakt in i blodet. Och läkarna gick och övervakade och så till så att man mådde bra och sådär. Och den ena kvinnliga läkaren, hon ville ju vara lite rolig och hon sa ju så här: vet du vad, Jonas, jag ser ju bara tarmen som ett enda stort hinder för att näringsoptimera människor.
Det vill säga att tarmen är lite mindre effektiv än att få ut det direkt i blodådrorna.
Ja, den filtrerar ju bort saker och ting. 100% av det vi äter tar vi ju inte upp. Mm. Och Den ska ju vara där som ett filter och som ett litet skydd då, så att hon tyckte att vi kör in det rakt i blodet så vet vi vad vi får.
Mm.
Så det var ju lite humoristiskt sagt och så, men det är ju jag tror att det här kommer komma mer och mer. Speciellt eftersom det är väldigt många människor som har en ganska så taskig magmiljö, mag-tarmmiljö, som har krångliga magar, som inte har normal gallomsättning, som har lite för dåligt med saltsyra. Vi bryter inte ner maten speciellt bra. Vi har lite obekväma toalettvanor. Och det här behöver ju fungera för att vi ska bryta ner maten och absorbera effektivt. Så jag tror att det kommer komma mer och mer att man för in näring i blodet. Och det ska givetvis ske under kontrollerade former. Men det tror jag kommer komma.
Jag har också testat det här i Stockholm eftersom jag känner att det ingår i mitt jobb och testa. Men kan det vara farligt? Kan man få för mycket av något eller kan det hända något? Det är ju lite läskigt om man är lite rädd för sjukvård sådär och ligga med en slang i armen.
Upplevde du någon skillnad? Fick du någon känsla i kroppen efter den infusionen?
Jag vet inte, jag inbillade mig kanske att jag hade lite vackrare hy där ett tag. Men
under ett par minuter.
Ja. Ingen så här revolutionerande, nej.
Nej. Det jag upplevde under en halvtimme efteråt var att jag var väldigt, väldigt alert. Mina sinnen var på hög spänn. Jag tog in allting som skedde runt omkring mig. Jag kunde lyssna, höra, se. Jag vet inte om det bara var placebo.
Det låter ju väldigt häftigt. Men du kanske valde mer rätt. Du kanske var kunnigare än vad jag var. Så du valde rätt saker från ditt vitaminmenyn. Jag bara tog något allmänt förbättrande.
Ja, för det man riskerar lite grann det är att när vi äter mat och får i oss näring ner i tarmen så absorberas det ju i en viss takt in i blodet. Och sen så omsätts det ju runt om i vävnaderna. När du skjuter in det i blodet så kan du ju uppnå blodnivåer som är högre än du någonsin kommer att uppnå genom att äta det. Det är ju risken. Så att jag var kanske lite näringsdopad där helt enkelt.
Men det låter ju ganska häftigt.
Ja.
Det låter som en supermänniska.
Ja, jo, det var en häftig känsla. Och så gick jag in till föreläsningen och satt och lyssnade och så var det en amerikansk kvinna som satt på raden bakom och så sa hon så här: "Oh, I start feeling a little bit sluggish now, I really need my injections." Och då känner man att okej, det här går kanske lite väl långt.
För det var ju en biohacking-konferens, det är väl så jag tänker att det ska vara där. Att alla har olika konstiga tillsatser så att man är lite som en supermänniska.
Ja.
Okej, men det var det om vitaminer. Vill man att det ska gå fort, då ska man ha en injektion i, helt enkelt i blodet. Eller har man dålig mage eller dålig upptagningsförmåga, så är det där en genväg.
Ja, det är en genväg och givetvis, vi vill ju att människor ska skaffa sig hälsosamma livsstilsrutiner. Och har man krångel med magen och komma till rätta med orsakerna till det och läka sig själv inifrån och på så sätt ta in näring den vägen. Men det kommer ju alltid finnas människor som inte kommer att klara det eller inte klara det fullt ut. Och då kommer ju säkert de här vitamininjektionerna till sin rätt.
Mm. Just det, mineraler då. Vad är de viktigaste mineralerna? Magnesium brukar många lyfta fram.
Ja, precis. Och det är just den här trion, vitamin D, omega 3, magnesium. Det är nästan grundstacken för de flesta människor. Det är de tre näringsområdena som vi har svårast att optimera genom bara kost. Omega 3 för att det inte finns i den odlade fisken så mycket och vi äter inte så mycket marinföda. Och vitamin D för att vi bor på det här kalla mörka klimatet och äta västerländsk kost och leva västerländskt. Magnesium för att vi inte riktigt har de mineralnivåerna i jordarna som kommer upp i våra grödor och grödorna de vi själva äter och grödorna som djuren äter som vi sen i sin tur äter. Så vi har ganska så mineralfattiga livsmedel och det här har man. Det finns undersökningar där man har dokumenterat näringsinnehåll i olika livsmedel i mitten av 1900-talet och så har man försökt jämföra det med dagens livsmedel och det är ganska svårt att jämföra men det finns ett par artiklar som verkligen belyser att maten är näringsfattigare idag. Och det är många mineraler som toppar de listorna och magnesium är ett väldigt vanligt bristmineral och där kan man ju faktiskt känna när man tar ett tillskott. Det kan man få en direkt feedback på. Om du har vadkramp, om du vaknar på nätterna och vaderna krampar oftast, så tar du 400 milligram magnesium, så hjälper det förvånansvärt ofta.
400 milligram, hur mycket är det? Tre piller eller två piller?
Ja, de beroende på piller, men de brukar ligga på 100-150 per piller. Så att,
då ska man ta några stycken?
Ja, ta några stycken. Ja.
Vad förutom magnesium då, vilka mineraler ska man ta?
Zink.
Men du tänker, om man klarar man sig på de där tre, tar man dem så är man safe på något sätt?
Ja, många blir hjälpta av sina vadkramper och en del kan ju känna ett lugn i kroppen. Magnesium är ju kroppens lugn- och romineral, så det kan stödja att komma ner i varv på kvällen.
Så då ska man helst ta den på kvällen också?
Ja, för de som vill ta det för sin sömn och så, då tar man magnesium på kvällen. Och det finns en enkel grundregel att vitaminer på morgonen, mineraler på kvällen.
Det var bra. Mm. Det tror jag inte alla känner till. Är just det, när vi då pratar om detta på morgonen, kaffe är ju ändå ganska bra, så det kan man dricka med gott samvete. Krockar det med vitaminer? Ibland diskuterar man ju om vitaminupptaget försämras av kaffe. Ja. Eller är det C-vitamin eller är det alla vitaminer?
Ja, C-vitamin gör det ju. Det är det man brukar framhäva. Sen så tror jag att kaffe kan nog hämma upptaget av fler mineraler. Och det gör ju inte det till 100%, men det gör ju att det kanske inte är optimalt att ta alla sina kosttillskott tillsammans med en kopp kaffe. Man kanske ska låta det gå en tid emellan, men sen kommer vi till det pragmatiska. Jag går upp på morgonen och älskar min kopp kaffe på morgonen. Jag har någonting som heter kollagenprotein som jag häller ner. Där finns någonting som heter MCT-olja som är också en olja. Apropå olja, vi pratade om det, men den nämnde vi faktiskt inte.
Just det, är inte den framställd av kokosolja?
Jo, man kan säga att det är turbon i kokosolja. Mm. Turbofettsyrorna.
Mm. Och den ska man då hälla i sitt kaffe om man är lite hardcore?
Ja, det kan man göra. Och där tar jag mina kosttillskott också. Och det är förmodligen inte optimalt när det gäller upptag. Men jag tror att det blir tillräckligt bra ändå. Men det är vad jag tror. Mm. Jag vet inte exakt.
Så du gör det helt enkelt för att vara praktiskt på morgonen? Mm. Kaffe med olja i och då tar du alla vitaminer. Eller tar du mineralerna också? Eller vitaminerna då?
Jag tar vitaminerna och mineralerna då också. Jag tar alla mina tillskott på morgonen.
Vad tar du då? Så kan man kopiera dig om man tror att
Ja, men då ser ni till att ha en...
Det är en lång lista där.
Nej, den är inte jättelång. Jag experimenterar ju lite fram och tillbaka. Men det finns ju någon plattform som jag aldrig gör avkall på. Mm. Den kan jag ju redogöra för. Men då brygger man ett gott kaffe. Det ska vara kaffe av kvalitet.
Och hur definieras kaffe av hög kvalitet? Jag har sett på Upgrit att ni säljer ett specifikt kaffe där. Jag har inte riktigt lyckats lista ut vad som skiljer det från ett vanligt bra kaffe.
Nej, det är väl mer att man ska... det får gärna komma från en ekologisk kaffeplantage. Att det ska komma från hållbart, där det är bra villkor för de som jobbar på kaffeplantagerna. Sen så det är vissa som är inne på att man ska hämta kaffe från plantager som ligger ovanför 2000 meter över havet. För där trivs inte mögelsvampar, så att rester av mögelsvampar kan finnas i kommersiellt kaffe. Men då behöver man inte använda bekämpningsmedel för att få bort de där mögelsvamparna.
Okej, så det ska odlas högt, inga bekämpningsmedel.
Ja, precis.
Det gör det till bättre ur ett hälsoperspektiv.
Och sen givetvis en arom och det rent gastronomiska. Mm. Så kollagenprotein, 10 gram kollagenprotein för en vuxen.
Hur mycket är det då ungefär?
Det är en skopa, det brukar finnas i den förpackningen. Mm. Så. Det är kanske lite mer än en matsked.
Och det blandar du med vatten eller vad?
Ja, jag kör ner det i kaffet, men det löser sig jättelätt i vatten. Det kan man ha i te eller bara dricka i ett glas vatten. Eller ner i yoghurt. Och
vad är kollagenet bra för då?
Kollagen
förutom
är
hud,
bra för...
det är alla som är tillräckligt gamla för att minnas Anna Anka.
Ja.
Vet att kollagen har en väldigt positiv effekt på
hud. Ja, visst var det hon som knaprade på hajbrosk också.
Ja, exakt. Ja, det var hon som introducerade kollagenet i Sverige.
Ja, hon var före sin tid. Ja. Häftigt. Det är ju bra för hår, hud, naglar. Hela vår kaross består ju till stor del av kollagen. Vi kan äta oss till kollagen, men då behöver vi knapra på brosk, på kycklingen. Vi behöver äta skinnet. Och det är inte riktigt så vi äter kött idag, utan vi äter ju bara filén. Så därför kan kollagenprotein som tillskott då vara ett bra komplement. Mm. Och det är jättemånga som upplever att man blir mjukare i hyn, man får lite mer lyster i ansiktet och håret blir lite mer slitstarkare. Det är inte helt ovanligt.
Mm. Så kollagenpulver då, förutom den här MTC-oljan i kaffet. Ja. Och sen?
Sen tar jag vitamin D och omega 3 och magnesium, zink, någonting som heter, nu blir det nördigt, N-acetylcystein, NAC, och glutation.
Okej, de här tre sista har vi inte gått igenom. Vi börjar med zink, för det var enkelt att säga. Ja. Varför ska vi äta zink?
Vi börjar med någon som är enklare att uttala. Zink är ju också ett mineral som många har, många äter lite för lite utav. Det finns ju animaliska produkter, och ostron är det som är väldigt zinkrikt. Så äter man mycket ostron så behöver man förmodligen inte äta några zinktabletter.
Så man lever ett ganska lyxigt liv i sus och dus och står och dricker champagne och äter ostron. Då ja, klarar man sig utan zink.
Precis, då kan man tänka på att det blir bra zinknivå i kroppen av det här. Mm. Och så fortsätter man njuta. Men zink är väldigt viktigt för saltsyraproduktion i magsäcken. För sårläkning, det är viktigt för spermieproduktion hos män. Så det är ett mineral som finns i många olika biokemiska processer.
Så om sår läker långsamt eller så, då kan det vara ett tecken på att man har zinkbrist, eller det kan bli bättre om man äter mer zink?
Ja, vi har ju zinksalva. Då tar
det är
man
så här uttorkande salva, trodde jag det var, som man har på sår för att de inte ska...
Ja, zink finns ju för att det stimulerar till celldelning. Så det är därför som det stimulerar till att sår läker snabbare. Sen huruvida sår läker snabbare för att man invärtes har lite högre zinknivå i blodet, det vågar jag inte säga. Men det är ett mineral som är viktigt för många processer i alla fall. Mm. Och jag jobbar med labbtester där man mäter många av de här delarna, och det är inte ovanligt att man ligger väldigt lågt både på zink och magnesium och vitamin D och omega 3.
Så zink ska man ta också. Mm. Hur mycket då är en tablett, eller vad brukar de vanliga tabletterna vara?
Ja, en tablett är 15 milligram. Män kan ta 30 milligram.
Mm.
Ja, man ska inte ta för höga doser för lång tid, för då kan man få kopparbrist i kroppen. Det ska man inte få.
Men koppar är inget man behöver?
Jo då, koppar behöver du till vissa saker i kroppen. Och
Men
det
är inget tillskott du tar?
Nej, det är det inte.
Då tar vi de här andra två med de knepiga namnen. Säg ett av dem långsamt och tydligt.
Ja, vi kan ta förkortningen NAC.
NAC, NAC. Eller?
NAC, precis. N-acetylcystein.
Och vad gör det?
Ja, det stimulerar till alla nedbrytningsprocesser i kroppen. Till att alla våra celler ska kunna bryta ner toxämnen, alltså giftämnen, överblivna ämnen, allting som behöver brytas ner och utsöndras. Ansamlar vi sånt här i kroppen, vi har en tröghet i det. Det kan driva olika kroniska inflammationer. Så det är då ett sätt att stimulera till att det inte finns en tröghet i kroppen, utan kroppen är bra på att göra det. Och detsamma gäller faktiskt den sista jag nämnde, glutation.
Men om man tar den här NAC eller NAC då, köper man den som en tablett eller är det pulver?
Ja, det är en tablett.
Och vad står det på förpackningen? Hittar man den?
Ja, det står NAC eller utskrivet N-acetylcystein.
Mm.
Men här har vi hoppat upp ett snäpp på nördighetsskalan. Så det här är ju kanske inte för kreti och pleti. Så de första vi nämnde, det är för majoriteten. Men
det här låter ju ändå som inte jättedumt. Just inflammationer i kroppen är väl det som den senaste forskningen egentligen visar att alla sjukdomar beror på.
Ja, verkligen.
Mer eller mindre.
Ja.
Så kan man dämpa dem eller hålla dem borta är väl det.
Verkligen.
Och sen det sista.
Glutation.
Glutation. Mm. Och vad är glutation
bra för? En superantioxidant som också är ansvarig för att bryta ner ämnen i kroppen. Så NAC och glutation jobbar tillsammans.
Och det är också en tablett man köper?
Ja.
Och det står det på packningen?
Ja.
Och det är inte pulver eller någonting sånt?
Nej, det är inte pulver. Mm.
Och det här är din morgondos?
Ja. Det är min morgondos.
Och när du experimenterar då och lägger till någonting extra, vad skulle det vara?
Ja, men då kan det vara koenzym Q10, selen.
Selen kände jag igen där.
Selen är ett mineral.
Mm.
Och där har vi har väldigt selenfattiga jordar i Sverige. Mm. Så vi har låga nivåer av selen i vår kost.
Och vad är selen bra för?
Ja, selen bland annat så behövs det ju för att omsätta sköldkörtelhormoner. Det har ju med sköldkörteln att göra, så det är väldigt högaktuellt för många kvinnor.
Jag tänkte ju säga det, det är ju något som man ofta hör att människor har problem med.
Ja.
Och då ska man äta selen. Eller helst innan då, så man inte får några problem.
Ja, sen så kan ju sköldkörtelbesvär bero på 1000 andra saker. Det skulle kunna bero på att man har lågt selen. Så det bör man ju ta reda på i så fall om man misstänker att man har besvär med sin sköldkörtel. Selen är också väldigt bra för kroppens ämnesomsättning. Så Q10 och selen. Q10, det har med hur vi omsätter energi i kroppen att göra.
Och det heter Q10?
Ja.
Och det är också en tablett man kan köpa?
Ja. Och den kan man uppleva att man blir pigg utav. Och det kan du känna av MCT-olja också. Kan du få mental energi.
Mm.
Visst är det häftigt?
Ja, det är faktiskt jättehäftigt.
Sen kan jag experimentera. Jag idrottar gärna. Och då kan jag experimentera med kreatin. Som, då bygger man in mer energi i musklerna. Och,
kreatin, är det inte det som... jag har tonårssöner som hänger mycket på gym.
Jo.
De äter kreatin.
Det är säkerligen kreatin, ja.
Ja, för de vill få större muskler.
Ja.
Och det är det det gör.
Ja.
För både män och kvinnor, eller är det en väldigt...
Både för män och kvinnor. Och det är ju väldigt vetenskapligt belagt. Det är ju ett av de tillskotten som har en prestationshöjande effekt. Och det, därför att anledningen till att gymkillar och tjejer gillar det är ju för att bara man börjar ta det så lagras det in i musklerna och så samlas lite vatten, vilket gör att man ser större ut i spegeln. Av att bara ta det här pulvret.
Ja, så man fyller upp sina muskler med vatten.
Ja, precis.
Du fyller jag vet inte om dem. Jag ska berätta det för mina tonårskar. Jag kommer bli så besvikna.
Ja, men sen så gör det och att de blir lite starkare på gymmet också. Så det blir lite lättare för dem att träna sig till en större muskelmassa också. Det är en dubbel effekt av kreatin.
Aha. Apropå det här med träning. Jag lyssnade på en rolig podd där de försökte reda ut huruvida man blev fulare rent av kondition, hårda konditionssporter och snyggare av att hänga på gymmet, om det var sant eller falskt. Och då var det Martina Johansson som ju lever på en hård LCHF-kost och bara går på gym. Och sen så var det Petra Marathon Petra som ju springer väldigt mycket, förstår man. Och jag är inte säker på att de någonsin redde ut det där till fullo, men vad skulle du säga? Vad är då bäst för kroppen? Det ena kanske är bäst för kroppen och det andra kanske är vad man blir snyggast av. Det kan ju vara två olika saker. Men...
Ja, precis. Det kan vara en liten
jag tror att Martina sa någonting om att man får ett så här långdistansutseende som inte var så positivt, menade hon. Vad kan hon syfta
det kan
på?
Ju vara, det kan ju vara tycke och smak. Alltså alla... Så fort man sysslar med någon idrott så driver man ju kroppens kvalitet och lite grann sitt utseende också åt något håll.
Mm. Och vad är typiskt då det här långdistans ultra
löparutseende? Ja, men då ska man ju vara väldigt lätt i kroppen. Då är man ju lång och smal och ganska så tanig. Man vill ju inte ha för mycket muskelmassa.
Och då får man också lite utmärglat ansikte helt enkelt.
Ja, det, precis. Mm. Tittar man på många maratonlöpare på OS så ser de ju inte helt vitala ut. Utan de är ju ganska utmärglade och väldigt lätta i kroppen.
Och då kan man till och med få lite tunn hy eller liksom lite blek och ämbelig hy. Ja. Så. Mm.
Så jag är nog lite grann på Martinas sida där. Jag tror ju och jag ser ju också hos mina klienter och att högintensiv träning är ju väldigt effektivt för de allra flesta människor. Man kortar ner tiden man tränar men man höjer upp intensiteten. Och det är att lyfta tungt. Det är att springa snabbt, men inte hålla på och mala under väldigt lång tid.
För det är för jobbigt och påfrestande för kroppen. Det sliter på kroppen.
Det sliter väldigt mycket på kroppen. Det driver väldigt mycket stresshormoner. Och väldigt många hälsovinster av träning kommer från den höga intensiteten. För att det som händer under hög intensitet är att du sätter igång alla motorer i kroppen. Så hela ditt system fattar att okej, jag behöver anpassa mig till det här nu så att nu ska jag förbättra alla mina motorer. Om du går ut och springer långdistans så kanske du bara förbättrar en av tre motorer.
Men för alla som håller på med just långdistanslöpning tycker ju att man under helgen ska ta sitt 3 timmars pass eller sådär. Man ska springa 2 mil eller 3 mil i långsamt tempo, säger de. Men det är alltså inte så bra egentligen.
Ja, nu tittar vi då på fysik. Ja. Ja, nu tittar vi på fysik och vissa hälsoeffekter. Sen kan jag verkligen uppskatta långpass, men då handlar det om någonting annat. Då vill jag ut i naturen. Då vill jag vara i min egen bubbla. Det är mindfulness för mig. Det umgås med mina tankar. Jag har ett högt syreupptag. Jag blir väldigt kreativ i huvudet. Jag löser mycket av mina problem ute i löparspåret. Men det har inte med kroppen att göra då, utan då är det mer i huvudet, det mentala. Så jag kan förstå tjusningen med långdistans, men rent fysiskt, om du bara ska bygga fysik, så är det kort och intensivt.
Då ska du hellre springa intervaller i 30 minuter än att vara ute i 3 timmar och springa långsamt.
Ja, det skulle jag säga.
Mm. Bra. Är det något mer sista råd som du vill ge till dem som lyssnar, om man ska maximera? Nu går vi in i mörkret och vintern. Vi kommer vara inomhus mycket.
Ja, då får det ju bli det naturliga rådet att ta ett vitamin D-tillskott. 2 000 till 4 000 internationella enheter per dag. Ungefär rådet också på baksidan av förpackningen. Det behöver vi när det blir mörkt ute. Då kan vi nog rädda en hel del säsongsberoende depressioner och nedstämdhet och så. Sen frågan kring kosttillskott är ju väldigt intressant. Så sent som idag, nu på förmiddagen, så dampte ner en studie i min inkorg. Det var en randomiserad, kontrollerad studie, det vill säga av hög kvalitet. Där gruppen äldre män och kvinnor som hade tagit en tablett multivitamin hade bättre kognitiv funktion och bättre minne och bättre exekutiva funktioner som man mätte efter 3 år. Så vi ska inte vara rädda för näring. Bara för att vi inte har bristsjukdomar så betyder det inte att vi har optimalt med näring i kroppen. Vi måste söka oss till näringen. Det gör vi främst via kosten genom att äta bra mat. Men idag lever vi i ett sånt konstgjort samhälle, så jag tror att om vi ska optimera vår hälsa och verkligen ge oss de allra bästa förutsättningarna för vår egen vitalitet och för att förebygga, så är vi beroende av att ha ett antal tillskott idag. Och det kan låta som ett väldigt stort säljargument, men jag tror att det är den krassa sanningen idag.
Mm. Tack så mycket. Då vet man, man ska inte äta frukost kanske, men kaffe och ett antal kosttillskott, så har man, kommer man klara sin hälsa och sitt utseende och eventuellt även bli 100 år.
Allt blir bra.
Ja, tack så mycket för att du kom.
Tack så mycket, Marie.